Då hoppas jag att ni är redo för en drabbning. Jag vet inte om någon är ny sen sist, men namnet ser ni ju där. Och jag jobbar alltså för något som heter Svenska Evangeliska Alliansen. Och jag kan bara nämna det att vi har lite enkla flyers som man vill läsa mer om vårt arbete. Och så kan man också skriva upp sig där nere för att få våra nyhetsmail. De kommer varannan fredag och är gratis. Och så tänkte jag kan ju säga lite grann om böckerna jag har med mig också. Dels har jag två, ni som kanske följer med särskilt i världen idag där jag skriver ledartexter, så har jag samlat två volymer av lite olika karaktär då, om kyrka och religion och samhälle och politik. Lite mer den här skärningspunkten, kyrka och samhälle. De texter jag tycker har lite mer livslängd har jag samlat i de samlingsvolymerna. Sen vill jag bara nämna ett par andra böcker. Ett liv i den heliges närhet. Det handlar om Guds helighet, helt enkelt. Det som enligt Bibeln är hans främsta egenskap. Mer än 600 gånger i Bibeln står att Gud är helig. Det finns ingen annan egenskap som är ens i närheten av det. Så det försöker jag gå lite mer på djupet i den boken. Och så ska vi nu då glida in på mer frågor kring HBTQ och genus och så. Och då har jag dels varit en av redaktörerna till en ganska omfattande bok som heter Bekänna färg. Som försöker ta mer helhetsgrepp på dem, både teologiskt, pastoralt och så. Också fem personliga vittnesbörd som finns med i den boken. Men jag har ju också lite andra böcker kring den tematiken. Jag vill särskilt nämna den här, Olika och jämlika. Handlar inte om HBTQ, den handlar om manligt och kvinnligt. Grundläggande genusfrågor. Och jag försöker lite grann spegla den bibliska visionen för manligt och kvinnligt mot alternativen som vi har så att säga på åsiktsmarknaden idag. Både lite grann olika skolor inom feminismen, queer-ideologi och liknande. Och så försöker jag gå igenom vad forskningen faktiskt säger. Jag har försökt läsa in mig lite mer svart på vitt. Vad säger olika forskningsfält om manligt och kvinnligt? Och det tror jag att oavsett vad man tycker och tänker i den frågan så tror jag att vi behöver gå tillbaka till vad kan vi lite mer objektivt slå fast i de här frågorna. Och så avslutar jag med att gå igenom lite grann de här texterna i Nya Testamentet som vi ofta studsar på kring kanske framförallt kvinnans plats i församlingen. Där jag tror att vi behöver vara väldigt ödmjuka och lyssna in olika perspektiv också. Så jag försöker lägga några olika sätt att läsa de texterna bredvid varandra utan att nödvändigtvis ta ställning i alla frågor, men bara ge lite redskap att tänka igenom. Varför tror jag och tänker jag som jag gör? Det tror jag alltid är nyttigt oavsett fråga. Som ni kanske börjar märka vid det här laget. Så det är bara några exempel på vad ni kan hitta där ute. Men nu ska vi då titta lite djupare på det här med kyrkan och HBTQ-frågorna. Det är ett jätteämne. Vi skulle kunna ha flera dagar om detta. Som ni såg, jag har varit redaktör för en tjock antologi, det är väl 250 sidor. Så det illustrerar ju att det finns mycket att gå in på. Så vi kommer bara ta några perspektiv nu. Jag tänker sant att det kan vara möjligt för lite frågor och så senare. Och då kan ni styra också lite innehållet. Vi vet nog alla att det här är en het fråga i vår tid. Och det gäller ju faktiskt både i och utanför kyrkan. Det är också en fråga där utvecklingen har gått väldigt snabbt. Inte minst under de senaste åren. Om man går tillbaka till den svenska lagstiftningen så var ju den största och första stora förändringen på 40-talet. För fram till dess var det ju faktiskt förbjudet att leva i samkönade sexuella relationer. Homosexualitet var förbjudet fram till 1944. Sen så fanns ju det här som ett fenomen man talade om också kopplat till psykiatrin, och det var ju också en benämnd som en psykiatrisk diagnos att vara homosexuell fram till 1979. Det år då min fru föddes. Men det är ju modern tid helt enkelt. Sen fick det viss acceptans, men man kanske mer tänkte att det här är en nödlösning för några få. Idag skulle jag säga att pendeln har svängt ännu mycket längre, och idag är det ju till och med så att i vissa situationer uppfattas som bättre att vara HBTQ än heterosexuell. Lite coolare kanske, glammigare. Man tittar på Pride-festivalen som ett exempel, så liksom nästan upphöjer man att det här är liksom bättre. Eller Melodifestivalen för den delen, det har väl inte undgått någon som följer den, att det här är ständigt återkommande tema i de sammanhangen. Parallellt med det här så har ju också den sexuella identiteten lyfts fram mer och mer som något väldigt centralt när man ska förstå en annan människa. Och det här är ett ganska modernt fenomen. Det är i slutet av 1800-talet man överhuvudtaget började tala om identitet på det sättet. Och det är ganska intressant, jag talar förut om den här rotlösheten, fragmentiseringen som finns i vår tid. Man brukar säga att identitetsfrågan, vem är jag? Den växer ju utifrån att man inte riktigt vet svaret. Eller hur? Det är en osäkerhet som finns med ofta i mycket av den här bearbetningen kring identitet. Och faktum är att inte ens inom psykiatri, psykologi, så var det först på 1900-talet som man började diskutera identitetsfrågorna särskilt mycket. Det vi tycker är självklart, men det är ett ganska modernt fenomen. Idag är identitet den stora frågan i hela samhällsdebatten och i de flesta människors liv, skulle jag säga. Och då är det också så att den sexuella identiteten har blivit väldigt central. Vi ser det i våra dagar i frågan kring trans. Så jag tänkte kanske att jag kan komma in lite grann på transsexualism på slutet. Jag har jobbat lite extra med de frågorna. Och där vi överhuvudtaget diskuterar det här med könsidentitet. Finns det en stabil könsidentitet? Och vad bygger det i så fall på? Bygger det på någonting objektivt, någonting biologiskt, någonting psykologiskt? Det är absolut ingen konsensus i de frågorna idag. Och det här är en intressant kombination då av det här postmoderna tänkandet som jag talade om tidigare, där var och en anses äga sin egen sanning. För i identitetsfrågan idag så anses ju var och en kunna definiera sig själv oberoende av andra omdömen och andra fakta. Och vi ser det än en gång väldigt tydligt i transfrågan, där man anser att man kan ha en personlig stark upplevelse av att inte vara det kön man är född i. Samt som det inte finns några objektiva faktorer som egentligen går att styrka det på. Det finns ingenting i biologin eller i könsorganen eller i kromosomerna eller hormonerna. Ingenting sånt som man kan väga eller mäta som går att, så att säga, stärka den bilden av. Utan allt är in the mind. Man kan uttrycka som att kön har blivit någonting metafysiskt. Ni vet, fysik är det man kan se och ta på, väga och mäta. Metafysik, det är egentligen det andliga, eller det som är bortom den så säga, vetenskapligt undersökbara verkligheten. Och kön har blivit metafysik idag. Det är något som bara finns i in the mind, i mitt eget tänkande. Och på Facebook idag så kan man välja mellan 70 olika könsidentiteter. Man, kvinna eller annan, och på annan så kan man då skriva in 68 alternativ. Och det illustrerar ju en förändring, minst sagt, i hur man jobbar med det här jämfört med bara några decennier sedan. Om vi tittar på lagstiftningen i Sverige så har ju det hänt väldigt mycket också där. Om vi lämnar de här gamla sakerna som 40-talet, så från 95 börjar ju på allvar ske förändringar i lagstiftningen i Sverige. Jag vet inte om ni kan läsa. Jag tänkte inte liksom gå igenom allt det här noga, men om ni kan läsa så ser ni att här sker en utveckling väldigt påtagligt i modern tid i Sverige. Där är också Svenska kyrkan särskilt har varit med, och i viss mån också men både Ekumeniakyrkan och andra frikyrkor som förstås diskuterar det här just nu. Och man kan säga mycket om en sån här tabell, men det enkla och snabba är väl att säga att utvecklingen går snabbt och har gått snabbt. När det finns, så att säga, incitament för människor att ändra ståndpunkter, både politiker och andra. Och här handlar det också om att psykologer och andra experter har på ganska snabb, kort tid omprövat sin hållning. Till exempel när man införde lagen om att homosexuella par skulle få adoptera, så var ju alla nästan barnrättsorganisationer mot den ändringen. Men några år efter att lagen hade så att säga, stiftats, då svängde ju många, anpassade sig så att säga till lagstiftningen. Men det är också en intressant iakttagelse, tänker jag. Och som sagt, det finns mycket att säga om det här. Jag tänker att en sak som jag vill säga redan här i början, det är att den här utvecklingen i sig tror jag inte vi ska räkna med kommer vända på ganska länge. Utan det är den här spelplanen vi har. Och då blir ju mer frågan till oss och till kyrkan. Vill vi bejaka den här spelplanen? Eller vill vi stå för någonting helt eller delvis annat? Och det kan ju säkert vara så även i det här rummet att vi landar lite olika där. Men jag tänker att syftet med den här undervisningspasset, eller vad man nu ska kalla det, det är ju dels att jag tror att vi kan försöka förstå varför den här utvecklingen har funnits och skett. Det är alltid bra att försöka sätta sig in i varför saker sker. Jag tänker att vi behöver formulera vår hållning till de här frågorna utifrån hur diskussionen faktiskt går idag. Och tittar jag på kyrkans värld så är det många kyrkor som har bearbetat de här frågorna kanske för 20 år sedan, när det var en typ av frontlinjer. Till exempel när man såg könet som en självklar stabil enhet. Man talade om en sån sak som genuin homosexualitet till exempel, som någonting kanske nästan medfött eller definitivt helt stabilt. Dagens queer-ideologer, de tycker det är bara ointressant. De säger att könet flyter. Du kan gå fram och tillbaka på en skala där du en period är homosexuell, en annan heterosexuell, en tredje period kanske transsexuell. Och så kan du gå tillbaka på samma. Det är en helt annan utgångspunkt än de frågor som diskuterades för, säg, 20 år sedan. Så vi måste någonstans också se hur den här rörelsen har utvecklat sig med åren. Och kyrkan behöver förhålla sig till den rörelsen som den ser ut här och nu. Och så behöver vi förstås, som i alla frågor, jobba med den egna apologetiken. Vad står vi för? Vad tror vi på? Och varför? Finns det argument för det vi tror på? Och finns det inte det? Så ska man ju ändra åsikt. Men man får ju börja med att undersöka vilka argument som finns för olika hållningar. Så tänker jag att man kan jobba också med de här bitarna. Och vi får se hur mycket vi går in på bibeltexter idag. Jag gör naturligtvis gärna det och har lite sånt material förberett. Men jag tänkte faktiskt börja lite mer med en här allmän spaning. Lite grann tidsandan, tidstrenderna och liksom försöka sätta in det här identitetsfrågorna i ett större sammanhang. Så ni får väl klaga efteråt om ni tycker det var liksom fel perspektiv. Men jag tycker det är ganska intressant ändå att sätta in saker i sitt sammanhang. Och då tänkte jag säga lite grann om det här med samtalsklimatet i Sverige. Och inte minst hur det påverkar de här frågorna kring identitet och sexualitet. Hoppas att det kan vara av visst intresse i alla fall. Och den första har vi redan varit inne på, kopplat till postmodernismen. Vi lever i Sverige i en extremt individualistisk kultur. Och det är inte bara, så att säga, någonting man kan säga i en talarstol. Det är objektiva fakta. Det finns en undersökning som heter World Values Survey, som jag skulle tro att flera av er har sett i olika sammanhang. Där man har som en karta över olika värderingar i olika delar av världen kopplat till kultur, nationalitet. Och på den ena axeln så har man det man kallar för sekulära, rationella värderingar. Och på den andra har man värderingar av självförverkligande. Så sekulära, rationella värderingar och värderingar av självförverkligande. Och det intressanta är, om ni ser, att Sverige är alltså absolut ytterst i båda de axlarna. Så det här ryktet Sverige har haft ibland att vara landet lagom, det är ju bara dumheter. Det finns visserligen en slags jantelag och sån lagom kultur i delar av Sverige. Men globalt sett är vi ytterligheternas ytterlighet. Och det är bara någonting att vara medveten om, att vi ska liksom inte tro att vi är något tvärsnitt av världens befolkning. Och det intressanta är att det berör ju just de här frågorna, alltså det sekulärt rationella, där man bortser från alltså religion förstås, men där finns också det här individualistiska och självförverkligande då, som står emot en mer kollektivt tänkande som finns i andra delar av världen. Enkelt sammanfattat kan man ju säga att Nordeuropa i allmänhet och Skandinavien i synnerhet sätter individen före kollektivet. Och det är ett självklart utgångsläge att alltid titta på vad den enskilde tycker och tänker. Och det låter ju så självklart att det är väl inget konstigt. Det gör man ju. Men åk till Afrika eller bara till Ryssland så möter du en helt annan mentalitet i de här frågorna. Och det här får ju stora konsekvenser för en sån sak som äktenskapslagstiftningen. För det är klart, en klassisk syn på äktenskap och familjebildning, inte bara i kyrkan utan egentligen i hela världen, det är ju att det är en samhällsfråga, en samhällsinstitution som bygger ett kollektiv. Och det är därför man har haft en lagstiftning som präglas mycket av det tänkandet, där egentligen barnet framförallt har varit i fokus. Hur kan vi skydda barnen i samhället på bästa tänkbara sätt? I vår kultur läser vi av äktenskapet mer som en individfråga, en slags rättighetsfråga där jag förväntar mig att omgivningen bekräftar mina livsval. Jag vill att staten ska ge sin godkända stämpel på min relation. Det är ett individualistiskt perspektiv som är ganska fjärran från hur man har brukat resonera de här frågorna annars. Och det är också intressant att titta vi i Bibeln så finns mer av ett kollektivt tänkande i Bibeln. Bibeln har ju både lyft fram individen och kollektivet, så det är inte antingen eller här. Det är en personlig tro, men det är också en tro i gemenskap. Så både individen och kollektivet finns i Bibeln. Så alla kulturer utmanas ju, kan man säga, av Guds ord också de här frågorna. Men det präglar många frågor och det präglar inte minst de här frågorna. Och så nämnde jag ju ett annat fint ord här i förra passet. Narcissismen. Och jag skulle utan problem kunna tala en hel timme bara om den. Men kanske lite kort att man kan säga bara att stora delar av västvärlden, brukar man säga, sedan andra världskriget har gått från att vara en ganska utpräglad skuldkultur till att bli mer av en skamkultur. För i en skamkultur är det just identiteten som står i centrum. Man brottas med sig själv, med sin självbild, med sin identitet. Och då är det frågor som, duger jag? Passar jag in? Är det någon som älskar mig? Det är naturligtvis eviga frågor på ett sätt. Men de är mycket mer centrala i en narcissistisk kultur. Och jag sa det tidigare också att i en sån kultur så är bekräftelse väldigt viktigt. Man behöver få andras bekräftelse för att man innerst inne är lite otrygg, lite osäker på sig själv, på sitt eget värde. Då behöver man få feedback från andra där man bekräftar varandra. Och det här får ju stora konsekvenser för samhällsklimatet och samtalsklimatet. Till exempel är det väldigt svårt i en skamkultur att skilja mellan sak och person. Om jag säger att du gör någonting som är fel eller moraliskt tveksam, så hör man i en skamkultur, du är fel. Man kan liksom inte skilja mellan att jag kan vara bekräftad som individ utan att allt jag gör samtidigt bekräftas. Och det gör att man känner sig förkastad. Ja, med modern språkbruk känner man sig kränkt. När det sägs någonting som lite grann hotar mina livsval eller ifrågasätter mitt sätt att leva. Och det här gäller många områden. Men det är klart det gäller i allra högsta grad sexualitetsfrågorna som ju redan är så personliga. Och det har förändrat förutsättningarna för hela samtalet om etik i Sverige, skulle jag säga. Att förr var det så självklart att det här med sak och person måste vi hålla isär. För det är egentligen förutsättningen för att kunna tycka olika och fortfarande vara vänner. Men då är vi inte vänner, utan vi lever i varsin bubbla. Det blir en väldig polarisering också genom det här i vår kultur. Och för att spinna lite vidare på samma tråd så brukar jag säga att vi har också en curling-mentalitet. Det kom ett uttryck, det börjar vara några år sedan nu, curling-uppfostran. Kanske några av er minns att det lanserades för typ 15 år sedan, ett begrepp. Och curling, det är ju det här när man sopar då på en glatt yta framför en tung sten som ska glida fram så friktionsfritt som möjligt. Och curling-uppfostran var ju då föräldrar som hela tiden sopade framför sina barn att de aldrig skulle stöta på något hinder, något problem. Och fick så att säga inte heller möjlighet genom det att lära sig av sina misstag för att föräldrarna räddade dem hela tiden. Och det skapar ju också en slags överkänsliga människor. På engelska talar man om snowflakes. Och jag vet, var en man, ganska känd författare i USA, som hade en föreläsningsturné. Och då frågade han publiken när de hur gamla de var när de fick vara ute ens eller själva och leka utan föräldrarna var med. Och de i den äldre generationen, de sa ju, men det var 5-6 års åldern liksom. Medan många i den yngre generationen sa, nej men det var 12, 13, 14, 15 år gamla. Och bara det säger väldigt mycket. Alltså, det här var en hel generation som har lärt sig att it is dangerous out there. Det är farligt där ute. Tillvaron är farlig. Du får inte vara utan mamma och pappa ens liksom på gården. Och det kan finnas goda skäl för det i delar av USA kanske. Men det skapar också en slags rädsla i en hel generation. Och som sagt, man talar idag om att väldigt många, särskilt unga, är överkänsliga helt enkelt. Klarar inte av att liksom det vi annars skulle säga är lite mer vanliga törnar i livet. En dansk ungdomsforskare skrev för några år sedan en rapport om tweens, 8-14-åringar, där mellan barndom och tonår. Och han gav hela rapporten rubriken "Problemet med vänner är att de ju alltid giver en rätt". Alltså, det var ett citat från en av de här tweensen som sa det att i vårt kompisgäng, att vara vän innebär att man alltid bara håller med varandra. Man ger bara varandra likes. Man säger aldrig emot. Man utmanar inte. Man tar inte upp samtalsämnen som riskerar att innebära konflikt. För då tror man att vänskapen ska ta slut. Vad händer med en hel generation som har lärt sig att det är farligt att tycka olika? Ja, det gör att man styr bort från allt sånt förstås. Jag tänker att det också borde rimligen göra att relationerna blir mer ytliga. För kan man aldrig tala om sånt där det spjärnar emot lite, så hur ska man då kunna gå djupare? Men det här är en mentalitet som hela samhället präglas av. Och det är klart, om kyrkan då helt plötsligt bryter av mot det och har åsikter, säger sånt som man ju inte får säga. Att det är inte konstigt att det krockar. Man får titta på de här sakerna också rent sociologiskt. Och så har vi det här med mänskliga rättigheter. Det är väldigt vanligt idag att vi kopplar samman vissa specifika åsikter med mänskliga rättigheter. Och det gäller i allra högsta grad sexualitetsfrågorna. Och då säger man ungefär så här, att om man har en klassisk syn på äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna enbart, då står man inte längre för alla människors lika värde. Det är argumentet. Om du inte säger att allting är okej, eller att all kärlek är bra kärlek, som ju också är en av de här uttrycken som används, då står du inte för de mänskliga rättigheterna. Det är inte helt lätt att bemöta det. Det sägs ju ofta med väldigt stark övertygelse också. Det är därmed ganska lätt att konstatera att det är fel. Det finns nämligen ett utslag från Europeiska människorättsdomstolen och EU-domstolen att det är inte diskriminerande att reservera äktenskapet för man och kvinna. Det är högsta instans för mänskliga rättigheter i Europa som säger det. Och det borde ju väga ganska tungt i alla fall. Om man resonerar så här rent juridiskt, att diskriminering uppstår ju när två lika situationer behandlas olika. Det är diskriminering. Men då säger man så här, att två män och två kvinnor i en konsekvent steril relation är inte samma sak som en man och en kvinna i en potentiellt fruktbar relation. Det är helt enkelt olika saker. Därför kan man inte säga att det är diskriminering. Man kan naturligtvis fortfarande ha åsikter om det, tycka att det är rätt eller fel. Men det är inte diskriminerande, och det finns ingen mänsklig rättighet som säger att någon annan konstellation än man och kvinna skulle kunna vara ett äktenskap. Och jag tänker, man kan ju ta lite mer fakta här, för det är ändå lite intressant med sånt. Jag sa ju det här att i en individualistisk kultur så tänker vi lätt att även relationer, familj, äktenskap är så att säga omgivningens sätt att bekräfta individerna i första hand. Det finns ju en sån dimension. När man bjuder in till bröllop och firar sitt äktenskap och så. Alltså där, och då är fokus på brudparet. Alltså det är ju individerna, om man säger så. Men rent juridiskt är de sakerna ganska ointressanta. Vad är statens intresse när det gäller familjebildning? Jo, men det är de här sakerna. Att den förening mellan en man och en kvinna som ger upphov till barn ska få så goda förutsättningar som möjligt när det gäller uppfostran, hälsa, social och ekonomisk trygghet. Och det finns massa forskning från hela världen som visar att äktenskapet mellan en man och en kvinna oslagbart här. Det finns ju till och med inskrivet i barnkonventionen att man ska få växa upp om möjligt med sina biologiska föräldrar. Och det är ju delvis utifrån en djupgående och allmän erfarenhet att det här, där det är möjligt, är det idealet. Och det är nästa punkt helt enkelt, att biologiska föräldrar ska få hjälp att hålla ihop. Det vill faktiskt samhället stötta. Sen vet vi att inte minst i vår kultur så går många äktenskap i kras. Men de flesta är ju ändå överens om att idealet är ju att det går att föräldrarna håller ihop, också för barnens skull. Det finns en här praktisk sak som att man vill ha en lagstiftning som lätt pekar på vem som är pappa till barnen. Vem som är mamma brukar vara uppenbart. Men i alla tider har faderskapsfrågan varit lite mer tricky. Och de har sagt så här att nej, men är ni gifta så förutsätter vi att det är pappan eller mannen som är pappa. Det finns naturligtvis situationer där det inte stämmer, men man har en huvudregel där. Och så har man en helt bunt av lagar kopplat till ägodelar och arv, vårdnadstvister, underhålla barn och så vidare. Det ska vara lätt att sätta sig in i och förstå och tillämpa. Och det jag tycker är intressant med den listan är att allting kretsar kring barnen, eller hur? Hela poängen med samhällets sekulära, märkvärd, sekulära äktenskapslagstiftning kretsar kring barnen. Och det är faktiskt så att två män och två kvinnor kan inte få barn. Man kan adoptera och en av dem kan vara biologisk förälder. Men det gör att det finns en logik också från sekulärt perspektiv att se att det här är lite olika saker trots allt. Och det illustrerar också att Bibelns äktenskapssyn är inte en exklusivt kristen äktenskapssyn i grunden. Det här är ju ett skapelsefenomen, en skapelseordning. Och det är relevant för alla människor oavsett tro. Titta på gamla kommunist Ryssland. De skulle ju göra upp med de borgerliga institutionerna, Lenin och kompani. Och det ingick ju förstås äktenskapet, för det var ju en borgerlig institution, sa man. Så man upphävde allt sånt. Det tog bara några år. Så blev det ju kaos. Och väldigt mycket utomäktenskapliga barn. Och framförallt män som drog nytta av detta och drog från tjej till tjej. Och inte tog något ansvar. Det tog bara några år, sen satte man i fötterna från högsta ledningen. Utan att säga att kommunisterna var något föredöme. Men sen blev de ju superkonservativa i de här frågorna. Så vi håller stenhårt på detta. Och det var ju absolut ingen kristen organisation, och det var egentligen det som var min poäng. Det här är en skapelseordning, och det får konsekvenser när vi struntar i skapelseordningar. Jag utmanar säkert någon av er här, och det är okej, ni måste inte hålla med mig, men jag säger frimodigt vad jag tror och varför. Så. Kan vi ta samtalen sen? Jag tar en sista punkt som jag tror påverkar samtalet om det här väldigt mycket. Och jag talar just om kommunisterna. Nu ska jag tala om marxismen här. Marxistisk maktanalys står det. Vad i hela världen är det? Jo, om jag förklarar det så här. Enligt marxistisk syn på makt är det den som är i underläge eller uppfattas som den svagare parten som förtjänar omgivningens stöd. Och som i praktiken har rätt att slå tillbaka. Det är så man gör revolution. I Marx tänkande var det ju ekonomiska förhållanden. Man sa att underklassen, de fattiga, hade rätt att göra revolution. Omstörta överheten, till och med våld. Utifrån att de har i kraft av sin förtryckta ställning, sin underdog-position, rätt att slå tillbaka. Och det här är intressant, för även som kristna så tänker vi att det finns särskilda skäl att värna minoriteter och de som är förfördelade, de som har kommit i kläm. Alltså det är ju genuint Jesusaktigt att värna de som är så att säga utsatta och i marginalen. Men det finns en viktig skillnad här, och det är att för det marxistiska tänkandet så är maktfrågan det avgörande. Så bara för att du kan betraktas som underordnad så har du så här rätt att slå tillbaka. Nästan oavsett om du har bra argument för ditt case eller inte. Medan utifrån ett kristet tänkande så finns det också en sanningsfråga att ta hänsyn till. Allt är inte lika rätt, allt är inte lika bra. Så även om Jesus värnar de marginaliserade så håller han ju fortfarande sanningsfrågorna högt. Och vi talar ju ofta om att Jesus umgick med prostituerade och tullendrivare. Eller hur? För det är ett uttryck för detta. Men det är lika sant att Jesus inte förordade prostitution och förskingring, eller hur? Bara för att han umgicks med och värnade de utsatta grupperna så legitimerade han ju inte deras livsstil. Det vore ju absurt att påstå att Jesus applåderade prostitution och bedrägeri. Men han skiljer mellan sak och person. Det finns en slags känsla i mycket av hur samtal förs i vår tid, och vi märker i media men också i många andra sammanhang, och det är att om någon ger intrycket att vara underdog, en utsatt minoritet, då får den gruppen inte ifrågasättas. Man får inte syna argumenten. Man är lite fridlyst. För så fort någon säger något kritiskt om en sån grupp så uppfattas man som bufflig, förtryckare, hänsynslös i värsta fall. Jag tror att det här är i alla fall en förklaring till att en sån ganska liten lobbyorganisation som RFSL har fått ett sånt enormt genomslag. Och jag säger inte att det är fel att RFSL finns, att man organiserar sig för sin sak, men just det här oproportionerligt starka genomslaget. Jag tänker på när jag jobbade med ungdomsfrågor inom EFS. Då fick vi en gång en broschyr från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, alltså en statlig myndighet. Och så står det på sida 2, text, kolon, RFSL. Alltså en statlig myndighet som ger ut en pamflett skriven av en lobbyorganisation. Det finns ingen annan lobbyorganisation i Sverige som skulle få den möjligheten. Men det är någonting av att det finns en särbehandling här utifrån, tror jag, mycket det här tänkandet att vi är så mån om den här gruppen att andra regler så att säga inte gäller. Och jag tror att det kan lite grann förklara varför det är så svårt att nå fram när man har olika syn på frågorna. För diskussionen är ju redan kapad. Det finns redan ett maktförhållande som så att säga sätter trenden för hur det här samtalet får föras. Och den säger egentligen att om du inte bejakar fullt ut minoritetens synpunkter så bör du knappt ens få komma till tals. För då är du överhet, då ska vi göra revolution mot dig, för att använda det marxistiska språkbruket. Ja, ni får fundera på om det här kan stämma eller inte. Jag tänker i alla fall att Bibeln utmanar de här punkterna på flera sätt, och jag har redan varit inne på det. Och det ena är ju detta med det individualistiska tänkandet, där det finns också ett mer kollektivt tänkande i Bibeln. Jag tänker också i mötet med den narcissistiska kulturen att det finns en ganska självklar hållning i Bibeln av att dels skilja mellan sak och person, men faktiskt också lyfta fram skulden som en viktig fråga, inte bara skammen. Det finns en dimension av skam i till exempel Jesu möten med människor där han upprättar människor ur skam. Och egentligen tror jag vi borde tala mer om de texterna. Lite beroende på sammanhang kanske, vad man har för slagsida. Men jag tror att de texterna är viktiga, inte minst i en narcissistisk kultur. Men skuldfrågan kommer vi inte heller ifrån. Det finns en syndfråga helt enkelt i Bibeln som gör att jag står i skuld till min skapare. Och utifrån Bibeln innebär det att det är fullt logiskt och rimligt att säga att Gud älskar syndaren men hatar synden. Oavsett vilken synd vi talar om. Men i vår tid värjer vi oss för att säga sådana saker. Och det kan vi visserligen göra på goda grunder ibland, för vi ska ju inte vara elaka eller plumpa mot någon. Men att någonstans hitta ett språk för att det trots allt finns en orsak till att vi behöver en frälsare, det tror jag alla kyrkor kan vara överens om på något sätt. Och utan synd behövs ju ingen frälsning trots allt. Utan skuld behövs ingen frälsning. Jag tänker också att Jesus apostlarna hade en ganska annorlunda pedagogik jämfört med vår tids curling-tänkande. Jag läste ur Romarbrevet 1 tidigare. Och man kan inte beskylla Paulus för att curla sina läsare. Man kan ha synpunkter på det, men man får ändå bara konstatera att det är ganska rakt på sak. utan omskrivningar. Och Paulus säger ju i en av sina mest älskade texter, 1 Korinthierbrevet 13, att kärleken gläds med sanningen. Så kärlek i Bibeln står ju inte heller i motsats till att det finns en tydlighet kring vad som är sant, vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont. Men som jag sa, det finns ett värnande om de marginaliserade i Bibeln. Och jag tycker en av de starkaste texterna här, det är ju Johannes 8. Där vi har en text som verkligen pekar på vikten av maktanalys. Och jag tror att de flesta är väl bekanta med den texten. Det är äktenskapsbryterskan som förs till Jesus av ett gäng skriftlärda. Och de säger att man har tagit henne på bar gärning. Och det väcker ju på en gång frågan, vad i hela världen, varför är det bara en här då? Är det bar gärning så borde det vara två. Men det Jesus ser är att de använder den här kvinnan som en bricka i ett spel bara. De är ju där för att egentligen sätta dit honom. Det är ett maktspel. Och han genomskådar det. Och han går inte med på de spelreglerna. Han låter inte dem sätta agendan utifrån sitt maktspel. Så han gör en maktanalys och han underkänner det som sker framför honom. Och han till och med säger till kvinnan att inte heller jag dömer dig. Men så säger han en sak till. Gå och synda inte mer. Så för Jesus är inte maktfrågan skild från sanningsfrågan. Vi ska inte välja, vi ska ha både och. Vi behöver både se maktförhållanden och vi behöver se sanningsfrågan. Och även här tror att vi alla utmanas. Och kanske lite olika slagsidor, olika situationer och i olika kyrkotraditioner vad vi är bäst på. Men vi behöver ju båda. Det är helt orättfärdigt att bara se till lagens bokstav så att säga och strunta totalt i sociala förutsättningar och maktförhållanden. Det blir oerhört hjärtlöst. Men att bara se till maktförhållanden och strunta i de objektiva sanningarna på det etiska och andra områden, det är inte heller Bibelns väg som jag ser det. Och jag skulle kunna fortsätta ge exempel på hur vår tids tänkande krockar både med Bibelns tänkande i allmänhet och särskilt kring etiska frågor. Men kanske kan man sammanfatta det jag har velat säga med det här. Det är att det som krockar när vi talar om hbtq-frågorna till exempel, det är inte bara sakfrågorna, det är faktiskt olika världsbilder som möts. Vi har olika utgångspunkter i många fall. Och det är därför det blir så komplicerat. Det handlar inte bara om att vi tycker lite olika. Det handlar ofta om att vi har väldigt olika syn på vad är en människa? Vad är god etik? Vem är Gud? Bibelns auktoritet naturligtvis. Med mera. Och det gör kanske att vi ska vara lite extra omsorgsfulla när vi talar om de här sakerna. Om vi till exempel får en sån fråga som är kopplad till samkönade relationer. Vad svarar jag om jag får frågan om jag anser att det är synd eller inte? Ja, det första jag skulle säga är att i min värld är alla människor syndare. Och Bibeln talar om väldigt många olika saker som är emot Guds ursprungliga vilja. Jag tror att samkönad sex är en av dem. Jag har läst de texterna många gånger och med många kommentarer och teologer till hjälp. Men det finns naturligtvis många andra exempel. Men alla människor är syndare. Jag tror också det är viktigt att vara ärlig med att Bibeln inte uttalar sig om homosexualitet som en läggning eller som en identitet. Utan det som fokus i både gamla och nya testamentet kring sexualetik i stort, det är våra handlingar. Och det bibliska begreppet för sexuella handlingar som strider mot Guds vilja, det är ju otukt. Och det är ett brett begrepp i Nya testamentet som egentligen handlar om all sexuell gemenskap utanför äktenskapet mellan man och kvinna. Och att Gud älskar alla människor lika mycket betyder ju inte att han ställer sig bakom allt som vi alla gör. Det vore ju nästan absurt att påstå någonting sådant. Men just de här frågorna är ändå ganska vanligt med den typen av argument. Men så sa jag det också i mitt förra pass att det här att Gud bryr sig om hur vi lever, det är ju inte bara ett problem. Vi kan naturligtvis lätt tänka så när vi upplever att det här är så att säga, svåra frågor eller utmanande budskap. Men att Gud bryr sig om vad vi gör, det är ju inte för att han är allmänt grinig, utan det är för att han har skapat oss, kallat oss att leva på ett visst sätt som han också vet att både vi och den här världen i stort mår bäst av. Och att det faktiskt är ett uttryck för vårt värde som människor att Gud lägger sig i. Att han bryr sig. Och det är klart, om det är sant som Bibeln säger att Gud är kärlekens källa, då bör det ju få vara upp till honom att definiera vad kärlek är. Det tänker i alla fall jag. Och i Bibeln uppfattar jag inte att kärlek i första hand är en känsla, utan faktiskt något ganska distinkt, mer än en hållning, ett beslut till och med. När jag gifte mig med min fru sedan 22 år tillbaka så lovade ju inte jag henne att jag skulle vara uppe över öronen förälskad i henne resten av livet. Och det var natur det, kan man väl tillägga. Men det är det som är hela poängen. Vi lovar inte en känsla. Vi kan inte ens lova en känsla. Gör vi det så bedrar vi oss själva. Men jag lovade att jag ska vara, så att säga, gå vid hennes sida resten av livet. Stötta henne, vara lojal mot henne, hedra henne, vara trogen henne tills döden skiljer oss åt. Även sådana löften kan ju gå i stöpet, men det är i alla fall möjligt att lova. Kärlek är i första hand ett beslut, en hållning. Och då blir ett sånt här uttryck som att all kärlek är bra kärlek ganska meningslöst. Jag har aldrig ifrågasatt att man kan ha lika genuina känslor i en samkönad relation som i en heterosexuell relation. Självklart. Självklart kan man vara lika kärleksfulla föräldrar också för den delen. Men det finns andra värden här som vi kanske inte ska förhandla bort för snabbt. Till exempel att barn har rätt till mamma och pappa där det är möjligt. Att det sker någonting med ett helt samhälle när vi börjar säga att fäderna till exempel inte spelar någon roll, vilket ju vår lagstiftning nu säger. Staten sanktionerar att papporna inte spelar någon roll. Vad gör det med en hel kultur? Vad gör det med en hel kultur när vi tycker att det är rimligt att ha 70 könsidentiteter på Facebook? Ja, inte alla kanske, men tillräckligt många för att det ska vara så. Vad händer med en ung generation som växer upp i det landskapet? Jag är ju personligen rejält orolig för vilka följder det redan nu får och kommer att få. Jag har mer att säga, men nu har jag sagt mycket. Någon som vågar kontra här så tänker jag vi kan väl ta lite tid om det finns frågor och sådär. Så ska jag säga lite mer om det här med trans och queer, för jag tänker det kan vara bra att ha sagt något om det eftersom det är så centrala frågor i vår tid. Men ja, jag inser problemet. Så att jag kommer stå nere vid bokbordet sen också. Så att där kan man ju ställa mig till svars lite mer så. Men man kan ju fråga artigt.
Absolut.
Även om man inte håller med. Så var frimodiga. Jag tål det. Ja, just det. Alltså, Johannes 8 är vi nu. Om Jesus syftar specifikt på sexuell synd. Är det det du... Eller om han mer talar om att allmän inte leva omoraliskt. Alltså, nu har inte jag grekskan framför mig, men det står ju gå synda inte mer i alla översättningar jag känner till. Och då måste han ju rimligen syfta tillbaka på det som var så att säga, i fokus där och då, tänker jag. Men jag har inte texten framför mig. Så jag tror att han kommenterar det hon anklagas för, det tror jag. Och jag tror inte att han bejakar otroheten som hon ändå togs på vår gärning i. Däremot tycks det finnas olika omständigheter, inte minst den uppenbara maktförhållandena där och då som gör att han inte vill sätta ner foten hårdare mot just henne just då. Men att han behåller så att säga den etiska normen, det tänker jag ändå är så. Verkligen, men det, och det gäller ju alla frågor. Jag talade ju i förra passet om det här med olika religioner. Kära någon, det finns ju massor med fantastiska människor med andra religion än jag. Det gör fortfarande inte att jag tror att Jesus inte behövs för dem. Så jag tänker lite samma sak här. Att, och det tror jag är jätteviktigt att du tar upp. Att, ibland har kyrkan haft kanske till och med rätt åsikt av fel motiv. Och jag är den första, och jag har även skrivit om det i flera sammanhang, att utmana där man kanske har en klassisk syn på de här sakerna mer utifrån en osäkerhet eller till och med ren homofobi, att man tänker att det här är otrevliga människor. Jag vill inte på något sätt sanktionera det. För mig har det därmed blivit viktigt, det här med skapelseordning. Jag börjar tänka lite grann, ja, men ni vet, ett ekosystem. Man läser i biologin om ekosystem, hur olika arter äter varandra, är ju konkret och är beroende av varandra. Och tar man bort en art ur det här systemet, då får det konsekvenser i många riktningar. Sen minns ni från biologin. Jag tänker att det är lite samma sak med de här frågorna. Att när vi säger från samhällets sida att det är helt ointressant om du lever ihop med någon av samma kön eller olika kön. Att säga, din egen könsidentitet inte spelar någon roll alls för din sexualitet eller vad samhället anser mest skyddsvärt, så gör man ju det för att man har det här kanske paret framför sig som man sympatiserar med och som är fina och har genuin kärlek till varandra. Fair enough. Det jag vill göra är att ta ett steg tillbaka och säga, men vänta nu, det är ett helt system här. Vad händer när ett samhälle inte längre anser de här sakerna? Jo, men då får du följdverkningar. Kanske helt oförutsedda följdverkningar. Och jag tänker att queer-ideologin är ett ganska bra exempel. Där man helt plötsligt säger att allting flyter. Där man har pronomenrunder varje måndag morgon i skolan. Där man som elev ska säga vilket kön eller vilket pronomen man vill tilltas med den här veckan. Det finns sådana skolor i Sverige. Jag har släktingar i USA där det är så på skolorna. Vad gör det med en hel ungdomsgeneration? Och det är ju en slags följdverkan som ofta inte var förutsedd av de som tog första steget. Men det finns liksom ingen riktig logisk bortre gräns när man väl har tagit det första steget, är min erfarenhet. Så för mig blir just den här balansgången mellan det individuella och det kollektiva nyckeln här. Vi måste också ta ansvar för vad får det här för kollektiva konsekvenser, för samhälleliga konsekvenser. Men utan att på något sätt försvara att behandla individer illa eller använda hårda ord eller vara allmänt fördomsfull där. För det finns ingen skäl att motivera. Jag kan inte se Jesus agera på det sättet. Och han måste ju trots att vara förebilden här. Sen är det samtidigt intressant med Jesus att när vi talar om just de här frågorna så finns det ju inga belägg för att Jesus var särskilt liberal. Alltid när Jesus uttalar sig om sexualitet så utmanar han ju de som har gått i så att säga mer liberal riktning. Han går tillbaka till skapelsetexten och säger att men så här gör ni, och kanske till och med Moses sa så här, men ursprungligen var det ju faktiskt det här som gällde. Jesu egen förelöpare Johannes döparen blev avrättad för att han offentligt stod upp för tredje Mosebok 18 och sa till Herodes, du har inte rätt att gifta dig med din brorsas fru. Det är otuktlagarna i 3 Mosebok 18. Det är samma lagar som talar om samkönade relationer. Så att tittar man på Jesus som jude i sin kontext så är det ju snarare så här att det här var ingen diskussionsfråga runt Jesus för att alla tyckte lika i den judiska miljön. Däremot fanns det en het debatt kring skilsmässa där man hade en überliberal grupp som sa att om du i princip blir missnöjd med din frus matlagning kan du förskjuta henne och du får skilja dig av vilket skäl som helst. Och så kommer folk då till Jesus och frågar, ja men stämmer det här att man får skilja sig av vilket skäl som helst kopplat till den här debatten? Och då är Jesus stenhård, nej men absolut inte, för han säger ju, än en gång har vi maktanalysen här, vem kommer i kläm i ett samhälle utan socialförsäkringssystem när mannen kan skicka iväg sin fru bara för att de bränner vid gröten? Ja, kvinnan naturligtvis. Och Jesus säger att det här blir en orättfärdig struktur där vi inte tar ansvar för varandra. Gå tillbaka till ursprungsmodellen. Den skyddar båda parter och särskilt den svagare parten. Så jag tror att alla de här frågorna bör man sätta in i sitt större sammanhang för att se de bitarna. Och jag tänkte Jag inser som sagt begränsningarna med formatet, så vi får ta ner det vid bokbordet. Orkar ni några minuter till förresten? Vi har dragit över lite kanske. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men får jag säga lite om det här då? Jag har en liten bok där ute som heter När minoriteten tar majoriteten som gisslan. Där går jag på djupet in i vår tids queer-ideologi och det man kallar för normkritisk pedagogik i skolor och förskolor och vård och liknande. Och jag tänkte bara ta några bitar från det perspektivet också. Jag har ju talat mycket om identitet och sexualitetsfrågorna i vår tid har blivit just identitetsfrågor. Och det här blir tydligare och tydligare ju längre man går på den här skalan, HBTQ. Så nu ska vi ta om T och Q som avslutning. Och om jag börjar med trans så är det egentligen det som har diskuterats mest då i Sverige. Och också varit en väldigt stark profilering hos RFSL och andra. När Europride var i Sverige, till exempel i Stockholm och Göteborg, då var det ju trans som var tema för hela Europride. Och när jag talar om trans, då brukar jag skilja mellan trans som diagnos och trans som ideologi. Diagnosen transsexuell är ju historiskt sett extremt sällsynt. Det handlar om personer som ända sedan sin barndom då har upplevt att de är födda i fel kropp. Och det finns ingen säker statistik kring det här, men man brukar säga, eller brukade säga, att det kanske var en på 10 000. Det finns högre siffror, det finns lägre siffror. Normalt har det i alla fall varit lite vanligare bland biologiska män att man definierar sig då som kvinna. Och numera så kallas diagnosen kvinna för könsdysfori, gender dysphoria. Och får man den diagnosen så kan det då bli aktuellt med behandling, det kan vara hormoner, det kan vara könskorrigerande operationer. Så det är trans som diagnos, men sen har det här begreppet börjat leva sitt eget liv och påverkar egentligen hela samtalet om kön och identitet. Och här är två citat från RFSLs hemsida när de beskriver trans att det är ett paraplybegrepp med många undergrupper. Och det står för att en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. Och som ni ser här så är det ju inte längre medicinska diagnoser alls här, utan nu är det mer någon som känner sig lite allmänt främmande inför sitt biologiska kön. En ganska vag definition. Och som jag sa tidigare så gör ju det här att hela synen på kön blir metafysisk. Den är oberoende av din kropp, oberoende av könsorgan, reproduktiva organ, oberoende av dina kromosomer, oberoende av dina hormoner. Allt det som man normalt brukar säga formar det biologiska och verkliga könet är så att säga bortplockat. Och det som återstår är vad du upplever i ditt sinne. Vad är då problemet med det här? Ja, det tycker man naturligtvis olika, men jag ser åtminstone tre problem med detta. Och det är att vi får en definition av kön och könsidentitet som existerar helt oberoende av biologiska fakta. För mig blir det ett problem. Och även som kristen blir det ett problem för mig. För att jag tänker ju så här att kroppen i kristen teologi är ju någonting gudagivet, någonting gott. Det har ju med Gud som skapar att göra. Skapelsen är i grunden god. Den är visserligen korrumperad av synden, men den är i grunden god. Transtänkande säger att kroppen är ett hinder att ta sig förbi för att hitta sin sanna identitet. Det ser jag som problematiskt. Det är också ett brott mot traditionell, både medicinsk vetenskap förstås, men också traditionell utvecklingspsykologi. Där just det här med identiteten som pojke och flicka eller man och kvinna är en väldigt viktig del av utvecklingen. Och det gör ju då att begrepp som man och kvinna, man och kvinnligt, det förlorar väldigt mycket av sin mening. Och det här är ju intressant nog ett skäl till att många feminister har reagerat starkt mot transideologin. För det är klart att om trans säger att könet bara är någonting du själv definierar, då försvinner ju hela utgångsläget för den feministiska kampen. För då kan man ju inte definiera vad en kvinna är. Det är ju bara in the mind, som sagt. Och det här kan ju låta lite hypotetiskt, men det är ganska många etablerade feminister som knappt vågar ut och föreläsa längre i sin så att säga, lära, för att de möter istället då förespråkare för ett transperspektiv, som till exempel vill att biologiska män som upplever sig som kvinnor ska kunna vara på kvinnofängelser eller i omklädningsrum eller liknande. Och det provocerar många feminister, och det är ganska stark krig mellan de grupperna. Så skällsordet som transrörelsen använder för de här feministerna, det är TERFs. Och det låter som ett skämt, men det är blodigt allvar. Trans-exclusionary radical feminists. De är hatobjekt ur transrörelsens perspektiv. Och den debatten pågår ju inte i kyrkan, utan det är ju helt sekulära arenor. I Norge för några år sedan så var det en kvinna som var på sitt lokala gym. Och efter att hon hade haft sitt pass så gick hon och bytte om och duschade. Och upptäckte till sin förskräck att det står en man bredvid henne i duschen. Och hon försöker skämta lite så här, men nu har det väl ändå kommit fel. Liksom så här. Nej, men jag ska vara här, sa han då. Och så när hon kommer ut till receptionen sa hon att hörni, det här är inte okej. Okay. Alltså så här får det inte vara på kvinnornas omklädningsrum. Det måste ni ändra på. Vet ni vad som hände? Hon blev anmäld för diskriminering. Och blev faktiskt friad, men av en oenig tingsrätt i Norge. Så det illustrerar lite grann hur det här så att säga, kastar saker över ända. Som vi tidigare har tagit kanske ändå för givet. Vi kan inte ta det för givet utifrån transtänkandet. Och det som är så att säga, för mig ändå den avgörande frågan kanske, det är ju den unga generationen. Alltså de flesta unga har ju en period när man brottas med sin identitet. Det är ju inget konstigt. Det hör ju till att liksom vara ungdom och växa upp. Med de här tankegångarna så uppmanar man aktivt människor att ifrågasätta sitt biologiska kön och sin könsidentitet. Och jag tänker att man har nog mycket att vara osäker på och brottas med som ung. Att man kanske inte behöver det här också. Jag brukar tänka så här att om det förr var 5% som hade en lite tuffare resa på det här, och det ska vi ändå vara ärliga med, att HBTQ-personer har ofta en tuffare resa kring identitetsfrågorna. Och en del som tror att de är trans landar i resultat till exempel att de är homosexuella. Och det är naturligtvis mycket mer okomplicerat, då behöver man inte operera sig och greja. Men det man gör nu är att för att man värnar den minoriteten, kom ihåg vad jag sa tidigare om minoriteter, då lägger man på de andra 95% som inte hade behövt den brottningen samma sak, för att alla ska behandlas lika, och då måste ingen får då ta för givet sin egen könsidentitet. Det är i alla fall vad jag ser framför mig sker när man presenterar kön som någonting helt och hållet relativt, helt och hållet flytande. Och det är ju inte bara farhågor det här. Det här är statistiken från Läkartidningen för några år sedan. Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Ungdomar som söker så kallade könsidentitetsutredningar. 2012 var det 24 per år. 2016 var det uppe i 200. Och sen har ju det här fortsatt. Så det här var ju de första varningssignalerna. 2019 var all time high i Sverige. Då var det nästan 2000 ungdomar i Sverige som sökte sig till könsdysforiutredningar. Som alltså trodde på riktigt att de var ett annat kön än sitt biologiska. Det är en enormt dramatisk ökning. Det är faktiskt en 160-faldig ökning på 20 år. Inte 160%, märkvärd, utan 160 gånger. Det är en astronomisk ökning helt enkelt. Och det här gör ju att även många inom medicin och sjukvård har ju ställt väldigt mycket frågor till det här. Och man har börjat se att det verkar vara två parallella fenomen här. Det finns fortfarande den här lilla gruppen, medicinskt transsexuella som jag säger då. Den finns ju, och den har funnits i alla tider. De är få, men de finns. Men då börjar man säga att det verkar vara som ett annat fenomen som står för den här exponentiella ökningen. Och då finns ett begrepp som heter rapid onset gender dysphoria. Det är alltså könsdysfori som uppkommer snabbt utan förvarning och senare i livet. Det är alltså något som uppstår under eller efter puberteten utan att man har någon tidigare historia. Medicinskt transsexuella normalt kunde man se redan när de var 2, 3, 4, 5 år att det här barnet är lite annorlunda. Har lite andra lekmönster, lite andra beteenden än sina jämnåriga av samma kön. Och så förstärks det och fortsätter upp i åren. Här talar vi om barn som man inte har sett några som helst tecken på detta under de första 13, 14, 15 åren av deras liv. Och så helt plötsligt, som en blixt från klar himmel för föräldrarnas sida, så kommer dottern hem och säger imorgon, eller från och med nu så ska jag kallas vid ett pojknamn och vara pojke, till exempel. Det är alltså en helt annan symptombild om man talar medicinskt. Och det slutar ju inte där, för det är ju mycket överrepresenterat bland flickor detta. Biologiska flickor, naturligtvis, talar jag om då. Om det tidigare var kanske 2 av 3 transpersoner som var biologiska män, så är det nu 80% av könsdysforiska ungdomar som är biologiska flickor. Vad står det för? Det har alltså svängt totalt. Nästan alla har andra diagnoser. Många har autist. Det finns ju autistspektrat, men det finns också andra självskadebeteenden. Ganska mycket egentligen påminner om de här tjejerna på min tid som fick anorexia. Otrygga tjejer, mycket ångest, ofta skar sig, hade en främlingskap inför sin egen kropp. Kunde titta sig i spegeln och tycka att de såg ut att väga 100 kilo när de vägde 35, i princip. Ja, det finns väldigt påtagliga likheter mellan de här flickorna som tror att de är ett annat kön, mår dåligt och på en sätt hittar sin lösning, sin frälsning nästan i detta med könsdysfori. Eller snarare i transidentitet. Och bara för att fullfölja bilden då, så Q-et i HBTQ står ju då för queer, och queer är ju inte en läggning, queer är mer en slags ideologi, en syn på kön och sexualitet. Och jag har redan sagt att det betyder att man ser det här som flytande. Man vänder sig också emot alla sätt att tala om någonting som normalt eller onormalt. Man anser att det är maktspråk. Om man säger att det är mer normalt att vara heterosexuell, då är det ett sätt att förtrycka andra sexuella läggningar. Därför får man inte säga att det finns ett naturligt utgångsläge, utan allting flyter som sagt. Man vänder sig starkt mot det man kallar för binära motsatser. Och binära motsatser kan ju vara man och kvinna, där man ser det som två distinkta olika kön. Här vill man säga att det är poröst, det är bara flytande gränser. Och alla sådana indelningar anses vara förtryckande som sagt. Och det här är en ideologi som har påverkat väldigt starkt i svensk skola och förskola, där man har gått över till att nästan i vissa sammanhang låta allt lika behandlingsarbete utgå från queer-ideologin, där man alltså inte lär sig att tolerera olika synsätt eller varianter, utan man lär sig istället att det finns inget naturligt utgångsläge. Det finns inget som är normalt. Och då så att säga, ska toleransen följa av att man... Det finns inget att tolerera. Det finns ingen majoritet som kan tolerera minoriteten, för att man har slagit sönder alla indelningar. Och det är som sagt en helt annan pedagogik kring likabehandlingsarbete än den mer klassiska synen, som då var att man faktiskt som majoritet skulle lära sig att förstå och tolerera också de som avvek från så att säga majoriteten eller normen. Och det man särskilt vänder sig mot i de material jag har läst kring det här, så är det ju heteronormen, alltså tanken att de flesta människor trots allt föds med en heterosexuell läggning. Och det är också tvåkönsnormen, att vi kan i grunden delas in i män och kvinnor. Och sen kan det finnas en mycket liten grupp som har lite oklarheter kring kromosomer och annat, men den är ju verkligen på marginalen. Ja, nej, men det här var ju lite grann om landskapet kring sexualitet och identitet i vår tid. Och jag får avsluta med en reflektion utifrån Bibeln än en gång, så tänker att det är intressant med skapelseberättelsen. Man kan alltid diskutera exakt hur den ska läsas och tolkas. Men det som rent faktiskt händer där, det är ju att Gud skiljer mörker från ljus, land från vatten. Han skapar djuren efter deras arter. Sen inrättar han årstider. Vi ser det efter syndafloden, så ger Gud löfte om att att nu ska inte längre, eller nu ska ordningarna bevaras mellan liksom årstider, sådd och skörd och så vidare. Och Gud träder hela tiden fram som ordningens Gud. Det finns skapelseordningar som han har lagt ner och som han har välsignat. Mycket av de här nya ideologierna ifrågasätter ju det tänkandet, säger att paradiset, så att säga, det finner vi bortom ordningarna. Vi finner i det flytande, i det som är obeständigt, det som inte är, så att säga, givet, utan som jag själv kan vara herre över och bestämma. Jag ifrågasätter inte motiven bakom de ideologierna. Men jag tror, och det är också i ljuset av Bibeln, att de leder vilse. Och att vi faktiskt inte mår bra av det samhälle vi skapar i spåren av de ideologierna. Och det är också mycket av orsaken till att jag har varit en av de som har också i offentligheten skrivit och talat om de här sakerna. Det finns oändligt mycket mer att säga om de här ämnena. Men vi ska väl något sånär respektera tidsramarna. Jag finns kvar idag nere vid bokbordet och jag är ju också här imorgon. Då ska vi utlägga skriften och inte tala om såna här saker alls faktiskt. Men vi kan väl be innan vi sätter punkt. Tack Herre för den här eftermiddagen och kvällen. Tack för allt vi har fått stanna upp inför, kanske utmanas av. Och jag ber för oss var och en att vi får bara sortera, behålla det som är gott och att du leder oss med din heliga ande i det. Hjälp oss Herre att se in i vår tid vad som är vad som är gott, vad som är ont, vad som är välsignat och vad som leder till bara mer förvirring. Du har facit Herre och vi ber om nåden att få landa så nära din vilja och ditt facit som möjligt. Ber om din välsignelse över oss alla. I Jesu namn. Amen.